CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag kan inte lämna en garanti om att liv i universum kommer att upptäckas. Så att det är ett risktagande.
Ja.
Nu har vi ju i och för sig vetat ganska länge att förr eller senare så måste vi kolonisera rymden. Nu kanske klimatförändringarna gör att vi måste göra det där tidigare. Det vi inte vet, det är vad sannolikheten att liv ska uppstå per planet. Om den är tillräckligt liten, säg mindre än en på en miljard miljarder, då kan det fortfarande vara så att vi är helt ensamma i universum. Sen upptäckte man jättemånga exoplaneter, och i och med det så blev den här tanken på att söka efter liv i rymden mindre tabuartad, skulle jag säga.
Intelligent liv i universum, i en galax långt, långt härifrån. Eller kanske i vår egen vintergata. Erik Zachrisson är en av de astronomer som spanar mot rymden för att leta efter spår av liv. Och på Uppsala universitet finns nu en doktorand som har inriktningen att söka efter utomjordiska intelligenser. Men vad händer om vi upptäcker att vi inte är ensamma i universum? Erik Zachrisson, docent i astronomi vid Uppsala universitet. Välkommen till Kvartal och fredagsintervjun.
Tackar.
Om man som du och en mängd andra forskare ägnar en del av sin arbetstid åt att söka efter liv i rymden, antingen primitivt liv av digniteten bakterier eller mer avancerat intelligent liv, då kan man ju undra, hur mycket värdefullt finner du och dina kollegor på, säg, ett års arbete?
Så per forskare så får man ju säga att det är ju i stort sett ingenting. Alltså om vi med värdefullt menar någonting som har bestående värde för vetenskapen bortom ens egen livstid, då är det ju så att de allra flesta forskare under hela sin karriär aldrig upptäcker någonting sant. Så det deprimerar nog, och det är ju inte bara inom det här fältet liv i rymden, utan det är genom egentligen alla vetenskapsfält, skulle jag påstå.
Ja, okej. Men vad är förväntan på forskningen? Alltså, har ni en hypotes som ni bedömer att ni möjligen kommer att få stöd för genom det som ni får in av teleskopen som riktas mot himlen?
Så det man gör är att man söker efter en specifik signatur på liv i rymden av antingen intelligent eller primitivt slag. Och om man gör det där på ett rimligt sätt, så kan man ju efterhand säga vi hittade signaturen eller vi hittade inte signaturen. I det fall att du hittar signaturen, så är det fortfarande möjligt att det är snarare ett indicium på liv än att det är bevis. Och så är det ju inom mycket i vetenskapen. Så att även om vi skulle hitta någon av de här så kallade biosignaturerna som vi letar efter, så kommer det resultatet att diskuteras mycket, mycket lång tid efteråt. Så det kommer inte att vara en binär grej att från en dag till en annan så kommer vi kunna säga att nu finns det liv. Det är väldigt osannolikt att det skulle gå till på det sättet.
Men vad är en signatur här, och kan du ge ett exempel på en av dem som ni tittar på?
Ja, så att man använder olika biosignaturer om man vill söka efter primitivt, säg mikroskopiskt liv, och väldigt avancerade livsformer, typ andra civilisationer. Så i fallet att det är en mikroskopisk livsform, då går det till så här när man ska söka efter liv på planeter utanför vårt solsystem. Det är vad man kallar för exoplaneter. Och i dagsläget känner man till strax under 5000 sådana. Det är att man studerar ljusspektrumet från planeten. Egentligen, så planeten kretsar kring en stjärna. Och stjärnans ljus kan silas genom atmosfären hos planeten. Och där, det ger upphov till en massa... Det plockar bort ljus vid vissa speciella våglängder. Och det där talar om för oss vad det är för någonting i atmosfären. Och då kan man upptäcka vissa grejer. Till exempel vissa kombinationer av molekyler som syre, koldioxid, metan. Kan i princip avslöja för oss om det finns fotosyntes på den här planeten. Lite andra mätningar så kan man eventuellt avgöra om det finns vegetation på planeten. Så det är ett exempel på en signatur på primitivt liv. Mm. När det gäller signaturer på avancerat liv, då har det traditionellt gått till så att man letar efter signaler från rymden, alltså kommunikationssignaler. Att man tänker sig att en annan civilisation skulle vilja kontakta oss, och de har medvetet skickat ett hallå med, säg, radiovågor genom rymden. Mm. Men det där har man gjort i 60 år och ingen har någonsin upptäckt något hallå. Så det vi har lärt oss på det är ju att rymden verkar åtminstone inte vara full av sådana där lätttolkade signaler. Det verkar inte vara någon som vill kontakta oss på ett sätt som vi kan uppfatta att det är ett kontaktförsök i alla fall.
Du nämnde exoplaneter då, som finns då i andra solsystem. 5000 som ni känner till, har de i allmänhet en atmosfär av något slag?
Så det är svårt att studera atmosfären kring exoplaneter. Man vet ju att de större har atmosfärer, och då kan man säga lite grann om vilka grundämnen som finns i dem. Men det man främst är intresserad av, det är planeter som liknar jorden. Som är ungefär av jordens storlek, inte som är av Jupiters storlek. Utan man vill att det ska vara en liten stenplanet, ungefär som jorden. Mm. Och då är det där väldigt knepigt. Då står hoppet till teleskop som kommer, säg, från nästa år och ungefär ett decennium framåt, så kommer vi få möjligheten att göra de här mätningarna på jordstora planeter. Och det är väl där game changern finns, att man i princip kan börja säga att den där planeten har liv, den där har inte, den där har liv och så vidare.
Innan vi går vidare, Erik Sarskisson, hur kom du själv in dels på astronomi och dels just forskning om tecken på liv på andra platser i universum?
Ja, jag kom in på astronomi. Jag växte upp på det tidiga 80-talet, vilket var liksom en gynnsam tid för rymd- och science fiction-intresse. Det var Star Wars-filmerna, det var IT, det var en julkalender om stjärnbilderna, och på något sätt så blev jag hockad. Så jag bestämde ganska tidigt, säg högstadieåldern, att det var liksom astronomi jag skulle satsa på. Men den mesta forskningen jag gör är ju inte om liv i rymden, utan det är ju en grej som har kommit till sent. Och det hänger ju ihop med att dels så är det ju en av de stora obesvarade frågorna som mänskligheten har haft. Och vi har haft den här frågan mycket längre än vad folk tror. Så man kan spåra funderingar på om det finns liv på andra platser till ett par hundra år före Kristus. Men det är ju först nu vi har börjat få riktigt bra förutsättningar för att besvara det där. Och idag så är det så här att det finns otroligt stora databanker ansamlade inom astronomifältet som i princip skulle kunna innehålla svaret på den här frågan. Och då, när jag nu vet det och har liksom den tekniska kunnandet för att analysera de där databankerna, då känns det ju nästan som tjänstefel att inte liksom åtminstone ägna lite tid åt den där frågan. Så det är därför jag gör det.
Men då när du såg de här filmerna och sånt här, serierna på 80-talet, du var en science fiction-fantast, kan man säga?
Nej, inte på det där extrema sättet. Och jag var aldrig en sån astronom, eller många har startat inom amatörastronomi, vilket betyder att man står ute sena kvällar och huttrar vid en stjärnkikare. Och det gjorde aldrig jag. Utan det var väl liksom den existentiella lockelsen till rymden, liksom de stora frågorna. Är rymden oändlig? Hur länge har den funnits? Vad kommer att hända i framtiden? Det var liksom den grejen som lockade.
Hur stor är sannolikheten, bedömer du, att ni kommer att hitta det där intelligenta livet i rymden, om det finns?
Så sannolikheten går inte att bedöma i nuläget. Vi vet att det finns planeter kring nästan alla stjärnor. Och vi vet att en hygglig andel av de där planeterna är jordstora. Och vi vet hur många stjärnor det finns i Vintergatan och sådär. Och utifrån det så kan man uppskatta att det i det som vi kallar det observerbara universumet finns av storleksordningen en miljard miljarder jordstora planeter som har förutsättningar för liv. Men det vi inte vet, det är vad sannolikheten att liv ska uppstå per planet. Och om den är tillräckligt liten, säg mindre än en på en miljard miljarder, då kan det fortfarande vara så att vi är helt ensamma i universum. Så av det skälet så kan man inte lista ut i dagsläget. Det vi kan säga är att folk har åtminstone försökt spåra intelligent liv i 60 år och inte hittat någonting som jag skulle kalla särskilt tunga bevis för att det finns. Så att all data hittills är egentligen helt konsistent med att rymden är fullkomligt steril och att vi är ensamma.
Men du håller öppet för att det kan finnas intelligent liv på en annan eller på flera andra platser?
Ja, alltså jag tycker att frågan är tillräckligt spännande för att ägna en del av min tid åt den. Men jag har ingen magkänsla eller stark tro i någon riktning. Jag är rätt agnostisk när det gäller det här. Jag är helt bekväm med att alla mätningarna kommer att misslyckas.
Det skulle vara helt okej. Ja, men den här enkla formen av liv då, du säger ja, bakterier, mikrober och sådär. Eller hur definierar ni liv? Det är ju det viktigt förstås. Vad krävs för att ni ska säga att det här är någon slags liv?
Så frågan om hur man definierar liv, den är inte löst på något sätt. Även när det gäller mikroskopiskt liv. Så det brukar handla om att det ska finnas metabolism till exempel. Och redan där har man gjort en kraftig begränsning. För då handlar det om något sorts liv som är baserat på celler. Vilket betyder att till exempel virus inte enligt den definitionen är levande.
Men det är ju många som i sig säger att de inte är det heller. Är det någon slags mellanform kanske?
Ja, men fine. Sen handlar det om att livet ska kunna reproducera sig. Det ska finnas rörelse med och sådana där saker. När det gäller mer avancerat liv, då vi tänker att när vi ser livet så kommer vi att känna igen det. Men det liv man kan söka efter, det är en ganska begränsad kategori av intelligent liv. Så vi kan till exempel inte söka efter en civilisation som är på samma teknologiska nivå som vi är på. Det skulle inte vi kunna upptäcka på stora avstånd i rymden, utan vi måste söka efter någonting som är åtminstone aningen mäktigare än vad vi är och har mer avancerad teknologi.
Mer åt rymdimperiet till.
Ja, typ. Man brukar säga att intelligens inom det här fältet definieras som någon som är intelligent nog att konstruera en kraftig radiosändare. Så det vill säga att till exempel däggdjur som delfiner och liknande, de betraktas inte som intelligenta i den meningen att vi söker efter dem när vi letar efter intelligent liv i rymden. Helt enkelt för att vi har inte förutsättningar att söka efter sånt liv.
Så finns det delfiner på exoplaneter så kommer ni inte upptäcka dem?
Det kommer vi inte att göra. Vi kan se kanske en biosignatur av att det finns någon form av liv. Men bara att skilja sig växtliv från djur kommer att vara ohyggligt svårt. Det vi ser är kanske tecken på hur den där populationen av liv har påverkat atmosfären. Ungefär som livet på jorden har höjt syrehalten i jordens atmosfär till exempel.
Indirekta evidens, ja. Alltså. Mm. Det här att spekulera om liv på olika håll i universum och fantisera om det anses ju kanske av en del vara lite väl fantasifullt, lite barnsligt nästan. Och man skojar om små gröna män och rymdödlor och sånt där. Kan det hända att ni astronomer som håller på med det här avfärdas av forskarkollegor som har gjort andra val som inte är lika spektakulära?
Jo visst, så är det ju. Men det där, jag skulle säga att det var mer tabu förut. Så det fanns ju en tid, tidigt 90-tal och framåt, då de enda planeterna man kände till var planeterna i vårt solsystem. De som höll på och sökte efter exoplaneter då, de sågs ju också med ohygglig skepsis. Alltså vi vet ju inte ens om det finns andra planeter. Det där kommer ju inte att lyckas. Sen upptäckte man jättemånga exoplaneter. Och i och med det så blev den här tanken på att söka efter liv i rymden mindre tabuartad, skulle jag säga. Och det gäller egentligen både att söka efter primitivt liv och mer avancerat liv. Men det är fortfarande så att väldigt många anser att det är ett ohyggligt slöseri med resurser. Så att det är ett risktagande.
Ja, men kan det vara så att man så att säga, på köpet snubblar över annan kunskap? Man letar efter livet och hittar inte det, men hittar andra saker som kanske inte hade upptäckts annars. Och att det därmed skulle kunna vara värt besväret och pengarna?
Jo, så är det ju. Att dels när man pressar astronomin framåt så ofta så utvecklar man nya teknologier som sen har en annan användning i samhället. Det är dels en sak. Och de klassiska exemplen inom astronomi är CCD-er. Så att när fotograferingsteknologin gick från analog film till digital fotografering så var det en grej som heter CCD som ursprungligen utvecklades för teleskop som användes. Så det är liksom kritiskt för dem.
Det finns nu i varenda maskin som kan ta bilder.
Andra grejer som tomografi och liknande har sitt ursprung inom astronomin. Men vad gäller upptäckter inom astronomin så är det ofta så att de har egentligen bara ett inomvetenskapligt intresse inom astronomi eller fysik. Det är ytterst sällan vi har liksom någon vardaglig användning för att kunna veta någonting om svarta hål. Eller, utan det är bara en intressant kuriosa om universum att vi har upptäckt svarta hål till exempel. Vi kan inte egentligen utnyttja dem till någonting på jorden.
Nej, du säger inte så här att det här kan bli en spin-off som svensk industri skulle kunna leva på.
Nej, tyvärr. De möjligheterna är rätt få.
Ni astronomer använder ju teleskop för att kunna ta emot ljus och annat från avlägsna solsystem och galaxer. Dels optiska teleskop som ser vanligt ljus, men också radioteleskop som är känsliga för ljus och signaler av helt andra våglängder. Men vad är det för sorts teleskop som är det skarpaste verktyget när ni söker efter liv i universum?
Det beror också på vilken sån här biosignatur man söker efter. Så att om man till exempel vill söka efter biosignaturer i planeters atmosfärer, leta efter metan, syre och sånt där. Då behöver man ett stort, väldigt stort jordbundet teleskop och så en kraftfull spektrograf som kan dela upp ljuset i små kvanta beroende på vilken våglängd det kommer i. Det är det man behöver. Och det teleskopet som man tror kommer att förändra allt där, det är ett teleskop som på fullaste allvar heter Extremely Large Telescope och byggs i Chile just nu.
Mm, och där finns ju redan teleskop i Chile där ute i Atacamaöknen. Och det är en platå. Varför är det en så bra plats? Det är ju europeiska astronomer som befinner sig i Chile för att jobba med de här sakerna.
Ja, så att ute i öknen där så är det väldigt torrt. Och det är långt från bebyggelse, det är inte ströljus. Så det är också ganska högt upp, så det är inte lika hög atmosfärspelare ovanför.
Men att det är torrt i Atacama där, varför är det betydelsefullt för astronomerna?
Så vattenånga i atmosfären stör vissa mätningar man gör, speciellt ute i infraröda området. Överlag så stör atmosfären det mesta man gör inom astronomi från jordytan, så att man vill alltid minska effekterna av den här atmosfären.
Det här är intressant, för atmosfär tror vi ju behövs för oss planeter för att det ska finnas en chans till liv, åtminstone så är det en gissning, va? Samma atmosfär gör att vi inte ser ut ordentligt från vår egen planet.
Ja, så är det.
Liten komplikation där. Men berätta lite mer om de här teleskopen. Det oftast är det ju ett helt gäng av teleskop som står med lite utspritt och sådär. Och det är nästan som en stad. Det ser väldigt spejsat ut när man ser de här anläggningarna. Har du varit där förresten?
Jag har inte varit just vid Paranal där det här stora teleskopet som i nuläget heter Very Large Telescope står. Mm. Jag har varit på en annan observatorieplats i Chile.
Jag såg att med alltid är det så att man säger nästa generation teleskop, då ska vi kunna se så mycket mera och 100 miljoner mer ljus än vad ett mänskligt öga kan se och sådär. Man ska kunna se, det ska vara så bra upplösning så att om det stod en personbil på månen med strålkastarna på, så skulle vi kunna se skillnad mellan vänster och höger strålkastare och sådär. Det är alltid så att det vi har idag räcker inte för att se det vi vill, utan vi måste, det är morgondagens teknik. Då ska det hända saker.
Ja, det beror ju dels på att frågorna pushas framåt. Det är inte riktigt samma frågor man ställer sig inom vetenskapen som man gjorde för 20 år sedan. Så att man ställer uppsättning frågor, man använder de instrument som finns vid ett visst tillfälle, försöka besvara dem så gott det är möjligt. Men i och med de analyserna så uppstår nya frågor, och då inser man att de instrument man har nu funkar inte för det, och då börjar man liksom att utveckla nästa generation teleskop.
Och nu snart i höst så tas ett nytt, var det det du talade om, James Webb-teleskopet har jag läst om. Det ska börja fungera bara om några veckor eller ett par månader.
Så vi tror att det skjuts upp ungefär kring jul. Och sen kommer det under flera veckors tid att vandra ut till en punkt i rymden där den kommer att gå i omloppsbana. Och det är först ungefär nästa sommaren, så sommaren 2022, som vi förväntar oss de första vetenskapliga mätningarna.
Men då slipper man ju det här atmosfärsproblemet då, när teleskopet är ute. Varför har ni inte bara teleskop som är ute som satelliter om det atmosfären stör så mycket?
Det beror på att vad ett teleskop gör är ju egentligen att fungera som en stor behållare, en hink eller liknande för ljuspartiklar som regnar ner från rymden. Och då vill man, då man vill samla in så mycket nedregnande ljuspartiklar som möjligt, så man vill ha en så stor hink som möjligt. Och vi kan inte, den metod man använder för att samla in sådana här ljuspartiklar, fotoner, det är en väldigt stor spegel inom optisk och infraröd astronomi. Och det går inte att skjuta upp en hur stor spegel i rymden som helst. Så att till exempel det här James Webb-teleskopet, det har en spegel som är ungefär 6,5 meter från kant till kant. Vi kan inte skjuta upp den i det skicket, utan den måste vikas ut när den väl är i rymden. Vilket är en vansklig grej. För teleskop som vi bygger på jordytan så kan vi bygga mycket, mycket större speglar. Så att det teleskop som kallas Extremely Large Telescope kommer att ha en spegel som är ungefär 38 meter i diameter. Vi kan alltså bygga större teleskop på jordytan, men vi får dras med de störningar som jordatmosfären ger upphov till.
Men kan de samköra teleskopen som är i rymden, mindre men slipper atmosfären, och de här enorma som står nere i Atacamaöknen, kan de liksom köra samma race?
Det finns enskilda mätningar i astronomi där man samkör teleskop på jorden med saker i satelliter, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och just i det här fallet så tror jag inte att det kommer att användas.
Din huvudinriktning som astronom, om jag har förstått saken rätt, är de första stjärnorna och galaxerna när universum var ungt. Och det som är fantastiskt med natthimlen och astronomi är ju att det fungerar som en tidsmaskin.
Ja, så det funkar så att ju längre bort i rymden man ser, desto längre tid har det tagit för ljuset från avlägsna ljuskällor att nå oss. Så när vi tittar på ljuset från en riktigt avlägsen galax, då ser inte vi den galaxen så som den är precis nu, utan så som den var för många, många miljarder år sedan. Och tittar man tillräckligt långt bort i rymden, då kan man i princip se ända tillbaka till de första stjärnorna och galaxerna som överhuvudtaget bildades, säg några 100 miljoner år efter Big Bang. Där är man inte i dagsläget, och det är där James Webb-teleskopet kommer att kunna pusha den här gränsen ännu längre bort än tidigare. För placerar man en ljuskälla långt, långt bort, då ter den sig också väldigt, väldigt ljussvag på jorden. Så man måste bygga ett teleskop som kan upptäcka extremt ljussvaga grejer.
Men om man på det viset skulle hitta tecken på en intelligent civilisation, då är det väl sannolikt att ja, men den fanns för 12 miljarder år sedan eller sådär. Alltså sannolikheten att vi får besök idag av den är inte så stor.
Nej, om vi upptäcker en civilisation på stora avstånd, då ser vi ju liksom historisk tid. Om vi ska få kontakt med den och kunna föra ett samtal över några års skikt, då handlar det om någonting väldigt närbeläget. Då handlar det om någon av de närmaste stjärnorna.
För snart 4 år sedan så skedde det någonting intressant i vårt solsystem som upptäcktes av ett observatorium på Hawaii. Det är en främling som inte kommer från vårt solsystem utan ett så kallat interstellärt objekt som hade hastigheten, om jag förstår saken rätt, 95 000 km i timmen. En bumling på 400 meter som har kallats för Oumuamua. Vad var det där för någonting och på vilket sätt är det där besöket från andra delar av universum intressant?
Ja, det som är speciellt med det där, det är att det där objektet, det ter sig som en asteroid, ungefär som en stenbumling. Men dels har det väldigt ovanlig form, så vi tror att det antingen är någonting väldigt avplattat, som en pannkaka, eller avlångt cigarrformat. Och dessutom så kommer det där objektet inte inifrån vårt solsystem, utan det kommer från den interstellära rymden, rymden mellan stjärnorna. Vi upptäckte det där objektet först när det var ganska långt inne i solsystemet, och sen har man kunnat följa det när det liksom vandrade ut. Det ligger någonstans mellan Saturnus och Neptunus bana nu, och det är alldeles för ljussvagt för att vi ska kunna fortsätta studera det, så vi har gjort de mätningar som går att göra, och nu är det förlorat.
Så först astronomerna missade egentligen entrén på det här objektet. Det var först efter ett tag som det blev klart vad det var för någonting.
Ja, det är ju inte så att man egentligen kan se direkt formen på objektet, utan man räknar sig fram till formen genom att se hur ljusstyrkan på det förändras. Vi kan inte upplösa det här objektet, det är alldeles för litet. Och sen tog det ett tag innan man kunde göra mätningar på hur snabbt den rörde sig över tid. Och det var då man upptäckte att det här objektet rör sig inte så som man förväntar sig om det bara är gravitation som verkar på dem. Det är bara liksom solens dragningskraft, då rör det sig på ett sätt. Den här verkade få en acceleration av någonting annat. Och det där hade inte varit så konstigt om det hade varit en komet. Så en komet är liksom som en smutsig snöboll som...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Andra rymden, och när den hettas upp av solen, då förångas vissa av ämnena. Det blir som nästan som utflödet från en raket som ger en extra fart. Men då ser man normalt effekter på att det sprutar ut gaser från den. Och det gjorde man inte i det här fallet. Det hade ingen synlig kometaktivitet. Och då föreslogs det av vissa, och det är ett väldigt kontroversiellt förslag, att det här skulle kunna vara ett kapsejsat solsegel från en annan civilisation som har vandrat in i vårt solsystem. Så ett solsegel är ett tänkbart sätt att driva fram en farkost i rymden. Man spänner upp ett stort, otroligt tunt segel som trycks framåt av ljuspartiklarna från en stjärna eller en laser eller liknande. Eftersom det här tumlade, så tänker man sig då att det var något trasigt som bara råkade kanske passera genom solsystemet.
Ja, så att det är inte säkert att det här är så att säga gjort av sten då, den här som jag sa bumling, men det här kan vara någonting helt annat.
Det är åtminstone det som är det här kontroversiella förslaget.
Hur vet vi att det här kommer från ett annat solsystem än vårt?
Man kan titta på banan, och det är definitivt så att det kommer utifrån vårt solsystem. Och det har en sån hastighet att det kommer inte att hållas kvar av solen heller. Så det är ett interstellärt objekt. Kontroversen gäller vad det är för någonting egentligen. Och varför den rörde sig på det där sättet som inte helt kunde beskrivas av gravitation från solsystemet.
Men det beskrivs också som det absolut första interstellära objekt som vi har upptäckt.
Ja, det stämmer. Men
Det är bara 4 år sedan.
Men man har faktiskt upptäckt fler efter det. Så att, jag tror att det är en realitet att de där då och då passerade genom solsystemet.
Det här, ofta så brukar man, om det handlar om asteroider som kommer nära jorden, så kan den krocka med oss? Är det dags för att slå ihjäl nya djurarter som dinosaurierna och sådär? Det här var inte så jättelångt från jorden. Jag tror det var 85 gånger avståndet mellan månen och jorden och något sånt där, när den var så närmast.
Ja, det är ganska långt.
Är det det?
Ja.
Ganska långt. Och varför heter den Oumuamua förresten?
Jag tror att det är hawaiiska för avlägsen budbärare. Det är bara en poetisk beskrivning av det.
Och nu snart så kommer en bok av en kollega till dig, en astronom som heter Avi Loeb, som heter Utomjordiskt. Och ja, det är väl han kanske en av dem som tänker sig att den här bumlingen interstellära skulle ha den här bakgrunden som du talade om, solsegel.
Ja.
Vad tycker du som astronom om att han har de här fantasieggande tankarna, hypoteserna?
Så Avi Loeb är en kontroversiell figur inom vårt fält. Han har en väldigt lång karriär och har varit väldigt framgångsrik inom många typer av forskning. Men för några år sedan så gjorde han först ett påstående om ett astronomiskt fenomen som heter radioblixtar. På engelska fast radio burst. Och det här är ett fenomen man inte alls begriper. Man har upptäckt det sedan 2007. Det är jättekorta, millisekundkorta pulser av radiostrålning från något sorts avlägset fenomen i universum. Och han hävdade också att det här var ett tecken på ett solsegel som reflekterar strålning, och att det var det som var förklaring till det här. Det var kontroversiellt då. Och så nu kör han den här grejen en gång till och liksom kopplar på utomjordiska teorin på ett fenomen som förvisso är intressant och som vi inte förstår särskilt väl, men det jag skulle säga att datan inte ger jättemycket stöd för att det här verkligen har någonting med utomjordiskt liv att göra.
Men det är inte liksom en knäpp gubbe bara, han är ordförande i astronomiinstitutionen på Harvard och har flera andra roller också, så att han kan inte avfärdas helt och hållet.
Nej, alltså det är en väldigt intelligent gubbe. Men många av hans påståenden är sådana som retar upp astronomisamhället. Så de allra flesta, även inom den här branschen som söker efter liv i rymden, tycker att det är nästan skandalöst att han gör de här påståendena.
På Uppsala universitet där du arbetar så har ni nu en doktorand med SETI, alltså det är det som Search for Extraterrestrial Intelligence, eller hur? Vad ligger bakom att det finns en sån? Det är någon som betalar för det där, och vad kan komma ut av det där?
Ja, när jag började som astronom, då gick forskningen ofta till på det sättet att man ställde upp ett projekt. Sen åkte man iväg till något avlägset teleskop och ägnade många nätter åt att insamla data. Sen åkte man hem med datan och analyserade den. Det var så det gick till. Men det där har som ändrats under de senaste decennierna, därför att man har börjat bygga upp jättestora databanker över alla möjliga himlaobjekt. Och i nuläget så är de där så stora så att de innehåller ju miljardtals objekt och hundratals mätpunkter för varje sånt objekt. Så det har som uppstått en ny subgenre inom astronomi som handlar om att man gör sin forskning utifrån existerande data istället för att inhämta ny. Och nu när vi har sådana otroliga databanker redan och vi har anledning att tro att de här skulle kunna användas för att söka efter signaturer på avancerat liv i rymden, så var ju då den att sätta en person på att göra det här. Så vad doktoranden i Uppsala gör är att han går igenom data för några 100 miljoner stjärnor i Vintergatan och letar efter tecken på väldigt avancerade civilisationer. Det finns en gammal idé som är från 1960-talet att när en civilisation blir tillräckligt avancerad så kommer den att få problem med energiförsörjningen. Och i vårt solsystem eller något annat stjärnsystem så finns det en väldigt uppenbar energikälla, och det är solen i vårt fall, eller moderstjärnan i ett annat planetsystem. Så i dagsläget så använder vi ju en del av solenergin i och med att vi fångar upp den med solpaneler och gör om den till elektrisk ström. Men det är ju bara en väldigt, väldigt liten andel av det solljus som träffar jorden. Och den andel av solens totala strålning som träffar jorden, den är ju också jätteliten. Den mesta strålningen, den läcker ju bara rakt ut i rymden. Så man tänker sig att en väldigt avancerad civilisation kanske hade velat lösa det där problemet genom att placera satelliter i omloppsbana nära sin moderstjärna för att fånga upp den här strålningen. Och har de byggt tillräckligt många sådana där satelliter så det nästan blir en svärm kring stjärnan, då kallar man det för en Dyson-sfär. Och om det finns civilisationer någonstans i Vintergatan som har byggt en sån där Dyson-sfär, då skulle vi kunna upptäcka det med den data som vi har.
Mm. Det är ju efter personen som förklarar, han heter Dyson efternamn, eller hur? Det är
därför Freeman Dyson.
Ja, men en stjärna då är ju så enormt stor, alltså det går nästan inte att tänka sig hur stort det är och hur enormt mycket materia som skulle gå åt, men det är i alla fall det som är tanken. Hur sannolik är den, eller hur rimlig är den?
Så det är ju ett otroligt ingenjörsprojekt för den civilisation som tar itu med det.
Större än stålverk 80.
Ja, det handlar om att montera ner hela planeter för att få material nog för att bygga en någorlunda fullkomlig Dyson-sfär. Men man har gjort uppskattningar hur länge det skulle kunna ta, och för att få liksom de första stadierna till en Dyson-sfär så handlar det om storleksordningen 100 år, vilket inte är jättelångt jämfört med hur länge det tog att bygga pyramiderna, säger. Så att det är väl inte orimligt ur den bemärkelsen, men mänskligheten ligger väldigt, väldigt långt ifrån den nivå som skulle krävas för att vi skulle kunna bygga en Dyson-sfär.
Skulle den byggas av metall, eller vad skulle det, vad tänker man sig att det är för typ av ämnen som behövs för att kunna samla upp energi från en stjärna och sen förse en planet med den energin?
Det är åtminstone fasta material, om man tänker sig att det är någonting väldigt, väldigt tunt. Det är inte ett tjockt, liksom. Det är för det första inte ett solitt sfäriskt skal, utan det är en svärm av väldigt, väldigt många solpanelsliknande grejer. Så det är de inre stenplaneterna som man måste ta liksom ytan ifrån för att få material till den här.
Men är det som en slags, man, drönare kan man ju se svärmar ibland nu för tiden. Är det något slags drönarlikt, fast man säger sig det är miljarder drönare som samspelar och hovrar runt en stjärna eller...
Ja, så kan vi se det. Det finns olika varianter. Dels där de här panelerna rör sig som satelliter runt stjärnan, så att de rör sig hela tiden.
Mm. För att inte störta ner då?
Ja, men det där känns riskabelt. Det finns ett fenomen som vi redan nu kanske börjar tampas med i fallet jorden, så kallat Kessler-syndromet. Och det är när en satellit slår in i en annan och bildar en massa splitter som sprids ut och träffar ännu fler satelliter tills man får en kedjereaktion. Samma sak skulle kunna hända i en Dyson-sfär om alla de här panelerna rör sig på det sättet. Men sen kan man koppla ett solsegel till enskilda sådana här paneler och egentligen få den att sväva över ytan på en stjärna. Kanske mer som en drönare i princip.
Erik Zachrisson, du nämnde detta med energisvårigheten, och vi har i alla fall en klimatsituation på jorden just nu som aktualiserar tankarna om hur man ska få det här att fungera långsiktigt. Och kan det vara så att klimatkrisen leder till ett annorlunda sätt att se på frågan om främmande civilisationer, eller tanken på att människan kanske kommer att behöva kolonisera andra planeter eller solsystem?
Det är väl möjligt. Nu har vi ju i och för sig vetat ganska länge att förr eller senare så måste vi kolonisera rymden. Nu kanske klimatförändringarna gör att vi måste göra det där tidigare. Men vi har alltid vetat att jorden är en riskabel plats. Så att så länge vi är allihopa på jordytan så har vi alla äggen i samma korg. Och att för mänsklighetens långsiktiga överlevnad så vore det kanske bättre om vi liksom spred ut oss.
Ja, men jorden, eller solen, kommer ju någon gång att explodera och bli en sån här röd jätte och sådär innan den drar sig tillbaka. Så då förintas väl alla planeter i vårt solsystem?
Så är det. Så redan om en miljard år så kommer solen att ha ökat i ljusstyrka på ett sätt så att haven på jorden kokar bort. Men det är ju annat också. Vi vet ju att då och då så slår det ner stora stenar från rymden. Det har hänt förut, det kommer att hända igen. Och vi har inte teknologi i dagsläget att egentligen förhindra det. Så att antingen så får vi se till att fixa den teknologin eller att börja sprida oss ut så att åtminstone inte hela mänskligheten dör ut vid samma tillfälle.
När det gäller mediehuset Kvartal så sitter vi tryggt så länge det finns människor som stöder oss. Och det är en unik frihet också. Mer om hur man går tillväga ser ni på kvartal.se/gava. Nu fortsätter fredagsintervjun med astronomen Erik Zachrisson.
Om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden och vi beaktar ett universum som är tillräckligt komprimerat. Vid något tillfälle så börjar vår förståelse om naturlagarna att bryta ihop. Och det här händer en otroligt kort tid efter det tänkta skapelseögonblicket i Big Bang. Så hela vår Big Bang-teori, den beskriver egentligen vad som händer efter det här. Det är en otroligt liten bråkdel av en sekund det handlar om. Vid det tillfället så är hela det observerbara universumet nere, sammanpressat på en storlek som är mindre än en atom. Och efter det så expanderar det och det kyls av. Väntar man tillräckligt länge så börjar de första generationerna stjärnor att bildas ur det material som finns i universum. Men det tar relativt lång tid, det tar ungefär 100 miljoner år. Väntar man sig en 100 miljoner år till så börjar de första galaxerna som är stora ansamlingar av stjärnor att bildas.
När det var så här litet, du säger på atomnivå, då fanns ju inga grundämnen vad jag förstår, utan det var ju någonting helt annat. Det fanns ju inte ens väte och helium, utan det kommer sen, eller hur?
Ja, det kommer sen. I och med att universum expanderar och kyls av så börjar man bygga upp först de lätta grundämnena. Så det är väte, helium och litium under de första 3 minuterna efter Big Bang. De andra grundämnena bildas efter att de första stjärnorna har tänts. De skapas i stjärnorna och kastas ut i rymden när de här stjärnorna exploderar i slutet av sina liv.
För vi har ju massor med grundämnen på jorden, över 100. Är de skapade i solen eller någon annan stjärna någon gång i tiden? Kan det inte vara så att jorden är speciell, att just vår planet har ovanligt många grundämnen?
Grundämnena som bygger upp jorden och de andra planeterna och människokropparna kommer i de allra flesta fall från stjärnor. Så en väldigt stor andel av partiklarna i våra kroppar har någon gång funnits inuti en stjärna. Det finns
kolet i min kropp.
Jajamän. Det finns enskilda isotoper och liknande som kan skapas genom andra processer ute i rymden, men den mesta delen har varit i en stjärna.
Ja, universum innehåller häpnadsväckande mängder materia, men vad jag förstår det jag har läst mig till är att bara 4,9% av allt är vanlig materia. Hela 26,6% är mörk materia och 68,5%, alltså mer än 2/3, är mörk energi. Vad är nu detta?
Ja, så planeten Jorden, om man tittar på vad massan från planeten Jorden kommer ifrån för partiklar, så är det protoner och neutroner, sånt som man lärde sig om i grundskolan. Detsamma är sant för solsystemet. Det är också helt dominerande den normala materien. Men börjar man gå ut till större skalor, så man tittar på hur det ser ut på skalan av en galax till exempel, som Vintergatan, då är det inte så längre, utan då domineras massan hos materien av någon annan substans som inte avger ljus och heller inte absorberar ljus. Och det är det vi kallar den mörka materien. Den här har man känt till väldigt länge, sedan 1930-talet. Och man har ännu inte lyckats lista ut vad det är för någonting. Man kan säga någonting om hur den är fördelad kring galaxer och till och med lite grann inuti galaxer. Men vi vet inte vad det är för något. Det kan vara någon sorts subatomär partikel vi inte upptäckt. Det skulle kunna vara en ansamling av väldigt små svarta hål kanske. Men vi vet inte. Den mörka energin, upptäckten av den mycket mer sentida, och den känner man till egentligen därför att man har studerat hur universum ser ut att expandera. Så man har vetat väldigt länge att universum expanderar, men omkring 90-talet, början av 2000-talet, så blev det rätt uppenbart att universum inte bara växer, utan det hastigheten hos expansionen accelererar. Det expanderar snabbare och snabbare. Och det där är, för att man ska kunna förklara det där i de ekvationer som beskriver universums dynamik, dess utveckling, så måste man anta en till substans. Det räcker inte liksom med den här mörka materien och vanlig materia och den strålning som vi kan uppfånga. Utan då lägger man till en till komponent, och det är den så kallade mörka energin som driver accelerationen. Och vad den där mörka energin är för någonting, det är det ingen som vet i dagsläget heller. Så att de två stora, riktigt stora energikomponenter i universum, mörk materia och mörk energi, är fortfarande helt okända för oss.
En del av dina forskarkollegor tittar på efter stjärnor som tycks ha försvunnit. Stjärnor som man har sett för många decennier sedan, och sen så plötsligt så finns de inte där längre. Vad är det där tecken på? På vilket sätt kan man forska om det?
När vi söker efter en teknologiskt avancerad civilisation i rymden, så finns det ett problem, och det är det att vi måste föreställa oss vilken sorts teknologi en riktigt avancerad civilisation skulle kunna ha. Och det där kanske är möjligt om vi tänker oss någonting som ligger, sig 50 år före oss i utvecklingen och sånt där. Men om det handlar om mycket mer, säg miljontals år, då blir det svårt. Då är det lite grann som att försöka gissa vad som rör sig i huvudet hos Gud. Så att det är ju fullt möjligt att en tillräckligt avancerad civilisation har så avancerad teknologi att vi inte ens uppfattar den som teknologi, och att vi inte ens har förutsättningar att förstå syftet med det. Det gör att det är väldigt svårt för oss att föreställa oss vad de skulle kunna tänkas bygga. Mm. Så ett annat förslag på hur man skulle kunna upptäcka sådana civilisationer, det är att söka efter fenomen i rymden som verkar strida mot naturlagarna så som vi känner dem. Så det finns ett berömt citat av science fiction-författaren Arthur C. Clarke som skrev 2001 att any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Så förslaget här är att man på fullt allvar ska söka efter effekter i rymden som ter sig som magi, som inte borde kunna hända givet naturlagarna. Okej. Hur gör man det där då? Jo, ett sätt man gör det på, det är att man tar en stor datakatalog av något slag, och sen gör man upp en lista på allting som man verkligen inte förväntar sig hitta i den där katalogen, givet allt vi vet om, säg exoplaneter eller stjärnor och så vidare. Och så letar man efter det. För hittar man det, då har man antingen upptäckt något helt nytt astrofenomen, vilket är roligt för astronomin, eller kanske tecken på utomjordiskt liv. Så vad man gör genom det där VASCO-projektet, det är att man tar väldigt gamla fotografiska plåtar från 1950-talet av stjärnhimlen. Och så jämför man med moderna databaser av hur stjärnhimlen ser ut. Så stjärnhimlen förändrar sig extremt lite under en mänsklig livstid. Så att man förväntar sig att stjärnorna ska ligga ungefär som de gjorde på 50-talet. Men vem kontrollerar det där egentligen? Det visar sig att det är ju ingen som kontrollerar det. Det är ingen som håller koll på varenda stjärna på himlen. Och vad de gör är att leta efter tecken på stjärnor som verkar ha försvunnit sedan 50-talet. För hittar man det, då har man ju antingen upptäckt något jättehäftigt nytt astrofenomen, eller kanske tecken på en sån här magisk effekt orsakad av någon jätteavancerad teknologi. Och hela poängen här är att man inte ska behöva bena ut exakt hur den där teknologin fungerar eller vad syftet med den är. Men man skulle kunna tänka sig att någon civilisation har teknologi att förstöra en stjärna till exempel, och det är därför den plötsligt slocknar.
Har ni hittat då någonting som tyder på att just detta har inträffat?
Så jag är inte en del av det där teamet, men de har hittat enskilda ljuskällor som verkar ha funnits där på 50-talet och inte går att hitta igen idag. Är det riktigt samma sak som försvinnande stjärnor? Det tycker jag inte. Så att man har vetat jättelänge att stjärnor varierar i ljusstyrka. Och då kan det ha varit så att en stjärna råkade befinna sig i sitt absolut ljusaste läge precis när de där bilderna togs på 50-talet. Och sen har de blivit jätteljussvaga, så att vi kan inte upptäcka dem längre. Det betyder inte att de är borta. Det betyder bara att att vi kan inte uppfånga dem längre. Det är en möjlighet. Sen finns det många möjligheter att det är skador på emulsionen på de gamla fotografiska plåtarna och sådana saker som har gett upphov till det där.
Det gäller att sortera bort tänkbara felkällor.
Nyligen så publicerade det här teamet en artikel där de inte bara upptäcker ljuskällor som inte finns längre, utan ljuskällor i någon sorts formation där flera stycken låg nära varandra på himlen på de där gamla plåtarna, men inte är där längre. Och det är svårt att förklara, för att vid tiden när de där plåtarna togs, då fanns det inte satelliter i omloppsbana kring jorden, så satelliter kan ge upphov till små glimtar av ljus på det där sättet. Men det är väldigt svårt att förklara på det här sättet. Och vi vet i dagsläget inte alls vad det där är.
Har du någon gång funderat på om du har gjort felaktigt yrkesval?
Nej, jag är ganska glad av att få ha det här yrket faktiskt. Det var min barndomsdröm och det verkar åtminstone gå tillräckligt bra för att jag ska få fortsätta.
Och om det nu skulle finnas intelligent liv på andra håll i universum, civilisationer som kanske är mycket mer avancerade än vår, tror du att det sitter eller står eller ligger motsvarigheter till docent Zachrisson på exoplaneter och tittar i sitt teleskop och letar efter intelligent liv i vårt solsystem?
Ja, om vi tänker oss att intelligent liv är utbrett i rymden, så verkar det ju troligt att man håller koll på de planeter som man tror kan ha liv. Men det ska ju sägas att även om de kanske kan lista ut att jorden är en gynnsam plats för liv, så måste de vara väldigt nära oss i rymden för att kunna lista ut på vilken teknologisk nivå vi är. Så att även om de kanske håller lite spaning på jorden, så är det inte alls säkert att de kan lista ut att vi skulle kunna motta radiosignaler även om de skickade dem. Så om det nu är så som många antar inom fältet astrobiologi, att liv är kopplat till flytande vatten, så är det nog så att andra civilisationer som har upptäckt astronomi kan lista ut att det på jorden finns flytande vatten. Så bara de befinner sig tillräckligt nära oss i rymden, så är det ju fullt möjligt att de håller koll på oss. Däremot så är det förmodligen rätt svårt för dem om de är längre bort än säg 100 ljusår, för då ser de jorden som den var för 100 år sedan, att lista ut vilken sorts teknologi vi har på jordytan. Så att om de ska gissa hur de ska kontakta oss, så kan det vara svårt för dem att lista ut vilka mottagare vi har och vilka signaler de ska skicka.
Men när man ser foton tagna, ja, till exempel från månen, så skiljer sig jorden ut sig väldigt mycket i vårt solsystem. Den ser så blå och speciell ut, och medan då de här stenplaneterna och gasplaneterna ser ju väldigt ensidiga ut. Eller hur? Borde inte den liksom, man borde haja till, den där är annorlunda, den där planeten.
Jo, om du är så nära så att du kan upplösa planetytan och se de här grejerna, då gör man det. Men det kan man ju göra bara om man är väldigt, väldigt nära vårt solsystem.
Med fantastiska, större än extremt stora teleskop på i främmande civilisationer och med ny teknik som inte vi kan föreställa oss. Ska det vara så svårt att få en glimt av hur jorden ser ut?
Om vi bara tänker oss en tillräckligt avancerad civilisation, då är det i princip möjligt nästan hur långt borta de än är. Men ju längre borta de är, ju mäktigare skulle de behöva vara för att göra det där då.
Erik Zachrisson, rymdforskare, docent i astronomi vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att jag fick vara med.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.